Men det viktigaste man kan göra är kanske inte att försöka vara så originell som möjligt och på så vis tro att man går sin egen väg, utan det viktigaste är...
Jag heter Mattias Ulriksson och jag har förändrat människors liv till det bättre i över 15 år som socionom och hypnoterapeut. Men nu är det din tur att få ta del av min visdom. Jag är din personliga transformationscoach och jag kommer att ge dig konkreta steg för att omvandla ditt försiktiga liv till ett drömliv. För att nå dit måste vi först ändra relationen till oss själva och transformera rädslor till möjligheter. Då blir både våra drömmar och relationer optimala. Nu kör vi!
Då var det måndag igen, mina vänner. Alltså, är inte det här ett fantastiskt sätt att starta måndagen på? Jag tycker det. Du och jag tillsammans. Vet du, allting är ju ett jobb. Den här podden är en stor glädje för mig, men det är en insats varje vecka att komma ut med någonting som känns som kvalitet för dig att lyssna på och för mig att göra. En annan sak som jag gör är att jag också har börjat med coachning. Jag har ju jobbat som terapeut och socionom i väldigt många år, men det känns som kul att kunna ta avstamp i någonting som egentligen handlar om bara positiva förändringar, men en ganska bra utgångspunkt, därför att jag jobbar ju med friska människor som är sugna på en förändring men som behöver lite hjälp på traven. Och då kan jag hjälpa dig att lista ut, vad är ditt huvudmål just nu? Vad har du för hinder? Hur skulle din ideala situation se ut om du blev fri från hindren? Och hur tar du dig dit? Under 50 minuter så sitter du och jag och listar ut det tillsammans. Okej, relationsfilosofen.se. Men hörni, idag ska vi snacka om konsten att kunna leva som man vill. Och det var en ganska snygg segue över till det, eller hur? Det är ingenting som egentligen kommer naturligt för de allra flesta. Därför att vi från födseln fram till håriga ben blir pumpade och itutade hur man bör leva. Från föräldrar. De vill kanske egentligen bara se till att du blir så framgångsrik som möjligt. Och kanske även uppfylla drömmar som de aldrig lyckades med. Så då kommer vi nästan in på det här med att bli en Zlatan-farsa. Som förvisso pressar och hejar på. Men som sen känner sötman långsamt bytas ut mot något annat när sonen väl lyckas. För då står det klart hur långt eller kort han själv kom nära sin dröm. Och när det väl blir en skarp kontrast mellan just hur långt föräldern själv kom, kan andra mindre positiva känslor väckas. Och all heder till Zlatan och hans farsa, by the way. Det blev bara avstampen. Det blev arketypen för någonting som vi ska snacka om här. Vilket är föräldra-barn-dynamik. När det kan bli en viss avundsjuka som infinner sig hos föräldern. Och sonen eller dottern får nästan en slags survivor's guilt över att faktiskt ha lyckats stort, mycket större än föräldern. Åtminstone när kastet blev längre än vad föräldern någonsin lyckades med i sitt eget liv. Vilket för många vuxna barn kan vara värre än att genom livet hållit huvudet nere. För att inte förolämpa föräldern. Eller med sitt eget lysande exempel belysa den äldres tillkortakommanden. Men även stöttande, trygga föräldrar som diggar sig själva och sina liv. För de tog det inte vara något större bekymmer att barnens liv blir framgångsrika. Fantastiska. Och någonting i skyn att förundras över. Men frågan jag ställer mig ändå, det är hur många har vuxit upp med den typen av föräldrar? Sanningen är den att du ska naturligtvis inte hålla dig själv tillbaka bara för att du har ett arv som kanske både innehåller personer som haft lågt ställda förväntningar på sig själva eller att föräldrarna och deras föräldrar innan de aldrig kunde, eller fick, eller faktiskt tog tag i att förgylla sina liv och gå mot den riktningen, försöka närma sig sina drömmar. För som vi har kommit in på många, många gånger tidigare, och som gäller livet i stort, det är att vi har alltid ansvar för oss själva. Och i det ingår faktiskt att stå ut med andras eventuella missunnsamhet, även när det kommer från familjen. filosofiprofessor Iskra Fileva, som även rimmar på Thomas Di Leva, skriver i Psychology Today, en amerikansk publikation, att kanske är frågan varför föräldrar kan avunda sina barn felställd. Att det snarare är givet och naturligt för oss människor att vara avundsjuka på alla som har något vi bedömer som åtråvärt. Så kanske bör vår standardförväntan vara att föräldrar ibland faktiskt, hur oklädsamt den är, avunda sina barn. Fileva pratar vidare om the role of identification, vilket utgår från att även om vi i teorin kan bli avundsjuka på vem som helst, så väcks avund när vi jämför oss med andra vi identifierar med. Till exempel kan en genomsnittlig forskare vara avundsjuk på Einstein, men den typen av avund tenderar att vara både svag och tandlös, jämfört med hur denna vardagliga forskare känt om det var en kollega som, om än inte i Einsteins kaliber, ändå var något bättre än den avundsjuke. Det här ger oss mer information om varför föräldrar kan avunda sina barn. Föräldrar identifierar sig med sina barn. Och inte sällan ses barn som vad föräldrarna kunnat bli eller borde blivit. Så varför är avundsjukan inte mer utbredd? Jo, ofta för att föräldrar i sin identifiering med barnet ser barnets framgång som sin egen framgång. Och i vissa fall, kanske exemplet och arketypen som jag inledde med, lever en del väldigt mycket genom sina barns liv och förväxlar dem med sina egna. Och gränser suddas ut. Det finns flera kända exempel på föräldrar som inte kan hålla tillbaka och bli så ursinnigt passionerade på läktaren som om det gällde dem själva, att de blir tvungna att avlägsnas från träningsarenan för att de inte kan hålla isär sig själv från barnet nere på planen. Men vi lämnar föräldrabarnspåret och även Psychology Today. Det finns ju samhälleliga trender och förväntningar som skiftar och rör sig med ungefär samma individualitet som fågelkroppar i skyn. Ni vet när de hastigt sveper från ena sidan till andra sidan och alla kör enligt samma recept och samtidigt. Det här har ju belysts tidigare hur trendkänsliga svenskar kan vara, och det är aldrig så uppenbart som när man besöker huvudstaden som befolkas av smålänningar, norrlänningar, västgötabor, östgötabor, dalmasar och dalkullor och en och annan gotlänning och kanske några skåningar också. Och känsligheten och önskan att äntligen få vara rätt lyser likt röda laserpekare i blicken. De inflyttade ofta snabbast på att skanna av när något känns fel eller off och springer per automatik i andra riktningen för att vara rätt och sticka ut som just rätt. Jag har minsann koll på vad som är rätt och du kan inte klocka mig som en utböling från staden pinsam i jämförelse. Jag hävdar att behovet att vara rätt i grunden bygger på ett slags självförakt som man till varje pris vill undvika genom att få beundran från att faktiskt ses som någon som vet vad de gör och dessutom kan åtrås för det. Men det för med sig konsekvenser. Det är lätt att bli talande, vandrande reproduktioner av varandras ängslighet om man inte slår vakt om sin individualitet. Och det börjar ju med, som i allt som tas upp i relationsfilosofen, en medvetenhet. En medvetenhet om vad man egentligen försöker fly från. Från sitt förflutna. Men hur lätt är det för någon av oss att helt veta vad som styr oss? Vi letar ju ofta efter en känsla. En känsla som känns rätt på både insidan och utsidan. Eller som kanske snarare vi vill känna på insidan och vi vill att utsidan ska validera den känslan. Och låt mig vara tydlig, det finns inga fel med det. Det är alltid en fråga om intentionen bakom. Om jag mår toppen på insidan och vill att det yttre ska matcha, ja men självklart, make sense, eller hur? Men många försöker ibland fly från sina ursprung genom att söka sig till vad som är mest rätt just nu och sedan replikera det. Det är att ge sig själv en slags yttre status för att den inre är lite på skakig grund. Och låt mig gå djupare med vad jag avser när jag nämner ursprung. Jag menar inte bara var i Sverige du åkt till storstaden för att bli rätt från, utan om ursprunget i dig själv. Och som ligger under det i dig som skaver och gör att du missar att följa just din unika väg när det gäller att uttrycka dig i kläder, ditt sätt att finnas i världen, hur du helst vill vara och var du helst vill bo och hur du vill leva, för att nämna några exempel. Det tar tid att hitta sig själv och då behöver man ro omkring sig. Men visst är det ändå så att det verkar värt det, när glädjen och priset för ansträngningen ändå blir att hitta just din unika röst och följa den. Det är ursprunget du vill finna snarare än att omedvetet fly från det och reproducera andras drömmar och lura dig själv under tiden att du på något sätt är originell. Dessutom, min vän, kom ihåg att om man är trendkänslig eller snarare trendängslig så är du i bästa fall rätt idag men garanterat fel imorgon. Men om man redan flyttar och anammat andra strömmar och sitter belånad och rätt i en tjusig lägenhet på ett jobb man halvgillar, men pengarna är mer än okej. Det kan ge kortsiktiga vinster som ett slags belönande filt över ångesten att inte duga. Men det är viktigt att förstå sina motiv under det. Annars lever du som i försvar över var du kom ifrån istället som en fyr över vad du innerst inne vill och längtar efter. Och som du, bara du, egentligen vill. Utan att veta barometern för rätt eller fel i andras ögon. Vill du köpa ett stort och grandiost hus för att du älskar rococo-stilen? Eller vill du göra det för att visa att du har de monetära medlen och vill faktiskt show off att du har lyckats? Då står du på skakig grund. Jag är själv dirigerad av Venus. Venus som styr över skönhet och livets goda, konsten, musiken, maten, skönheten. Och som oxe är det min hemplanet, så att bli hänförd av skönhet och att själv förföra med sin egen kanske är mammas gata för mig. Men jag ska se till att verkligen tänka efter både en och två gånger och framför allt känna efter när de monetära medlen kanske finns. Vad är min känsla? Och är det verkligen min känsla att bygga ett imposant slott med tillhörande konst inuti? Och vem vet, kanske är det så. Eller kanske blir det en öppen villa med ständig kontakt med naturen, om det känns mer rätt. Eller kanske både och, den som lever får se. Men det viktigaste man kan göra är kanske inte att försöka vara så originell som möjligt och på så vis tro att man går sin egen väg. Utan det viktigaste är att faktiskt försöka lita på känslan inuti och testa sig fram. För du kommer aldrig att veta genom att tänka dig framåt. Tänka på varje steg i livet så att det ska bli rätt. Du måste göra. Och det är mitt motto. Små ofullkomliga handlingar varje dag ger dig ledtrådar om vem du är, vem du vill vara och hur du vill leva. Så min vän, kör. Lev ett liv som är värt att avundas. Och kom ihåg, ifall folk avundas så är det deras bekymmer. Det är inte ditt. och jag hejar på dig. Okej, här är the takeaways. Nummer ett. Du ska naturligtvis inte hålla dig själv tillbaka bara för att du har ett arv som kanske både innehåller personer som haft lågt ställda förväntningar på sig själva eller att de aldrig förgyllde sina liv med att gå i riktningen av sina drömmar. Nummer två. Du ansvarar för dig och i det ingår att stå ut med andras eventuella missunnsamhet. Det är inte kul, speciellt inte när det kommer från familjen, men det är ditt ansvar. Gör det, det är värt det. Nummer tre. Det är naturligt för människor att vara avundsjuka på alla som har något som bedöms som otrovärt. Vilket gör att standardförväntan kanske ska vara att till exempel föräldrar ibland avundas sina barn på ett oklädsamt sätt. Nummer fyra. Många försöker ibland fly från sina ursprung genom att söka sig till vad som är mest rätt och sedan replikera det. Det kan ge kortsiktiga vinster som ett slags belönande filt över ångesten att inte duga. Men det är viktigt att förstå sina motiv under det. Annars lever du som i försvar över var du kommer ifrån istället för som i en fyr över vad du innerst inne vill och längtar efter. Nummer fem. Vill du köpa ett stort och grandiost hus, go for it. Om du älskar rococo-stilen till exempel. Go ahead, om du har råd och älskar det för din egen del. Men om du gör det för att imponera på andra, då är du på skakig grund och det gäller alla andra exempel också. Nummer 6. Det viktigaste du kan göra är inte att försöka vara så originell som möjligt och på så vis tro att du går din egen väg. Utan det viktigaste är att faktiskt försöka lita på känslan inuti. Nummer 7. Testa dig fram. För du kommer aldrig att veta genom att tänka dig framåt i livet. Du måste göra. Och det är mitt motto. Jag lever efter det. Ta inspiration av mig. Små, ofullkomliga handlingar varje dag ger dig ledtrådar om vem du är. Vem du vill vara och hur du vill leva. Om du gillar att lyssna på relationsfilosofen så kom ihåg att följ, gå in och ge ett betyg om du inte redan har gjort det. Många av er har redan gjort det. I'm so grateful. Tack så mycket. Och dela någon av avsnitten till en vän som behöver det. Jag vet att era vänner behöver det. Så dela friskt, dela flera avsnitt. Gud, gör det, gör det, gör det. Tack. I love you my friends. Vi hörs nästa måndag. Bye! Nej, men det blir ju fel. Jag ska ju säga I love you slutet. Nu blir det flera I love yous. No more I love yous. I love you.